Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that, and there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och serien och Champions League, så att vi trivs med det och vi axlar den rollen. Så att jag trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Premiär och derby på en och samma gång. Julafton för alla hockeyvänner i Skåne kommer ovanligt tidigt 2023. Daniel Roth.
Det gör ju det. Premiär är ju kul i sig och ett derby ovanpå det. Det är ju nästan julafton och juldagen samtidigt. Även om juldagen kanske inte är så rolig.
Nej, ja.
Jo,
det är den också. Men ändå, det är ju en smällkaramell som heter duga.
Det blir sämsta liknelsen någonsin.
Ja. Men det blir ju inte högre temperatur än så med ett lag i Ängelholm som går för guld. Och så ska Rögle försöka slå Malmö då, den bittra rivalen i syd, på hemmaplan inför en kokande, för det kommer att vara en kokande Catena Arena.
Ja, så är det väl. Det är väl svårt att göra några utfästelser om var lagen står och vad det blir för typ av match. Men att inramningen lär väl bli, i alla fall, det är väl det enda vi kan vara säkra på, att det kommer att bli mäktigt tryck. Matchen har varit utsåld i veckor och det finns en väldigt positiv buzz kring Rögle. Det känns som att många supportrar går till den här säsongen med hyfsat raka ryggar och med väldigt höga förväntningar.
Med all rätt får vi väl ändå säga, eftersom Rögle hade en tung säsong i fjol med Rögles mått mätt nu mer de senaste åren och dessutom egentligen aldrig var riktigt nära, och så har man då värvat in tunga profiler, så det är klart att förväntningarna har höjts, och det har man ju också höjt inom laget, även om Anton Bengtsson i en intervju som finns på hd.se, det vet du Daniel Roth.
Jajamän.
Ja, säger att det målet har de ju alltid haft sedan han kom till Rögle, men förutsättningarna kanske är bättre än tidigare nu.
Jo, men så är det. Det är väl till och med så att Rögle ställer sitt bästa lag någonsin på benen. Förmodligen är det väl, om man liksom bara räknar rent krasst på ett och nollor, så har väl Rögle aldrig kommit till en säsong med bättre möjligheter att vinna SM-guld.
Samtidigt är det ju lite rackarns surt då att det finns ett par andra lag som också kanske kommer med bättre uppsättningar än på väldigt länge, som Frölunda inte minst. Färjestad brukar ju ha tunga och starka uppsättningar och man vann ju guld för inte så länge sedan. Så ja, de där tre. Så Rögle får ju verkligen någonting att bita i även om man har sin bästa uppsättning.
Såklart. Jag menar bara rent förutsättningsmässigt vad de har gjort allt de har kunnat för att ställa ett så liksom guldkonkurrenskraftigt lag som möjligt på benen. Det är möjligtvis någon backpjäs som skulle kunna ha varit annorlunda i mina ögon, men någon som har gjort vad man har kunnat. Sen är det andra lag som också har ekonomiska resurser och ser ut att ha satt ihop jättefina lag, så att det kommer nog bli en resa och en kamp om den här bucklan.
Nej, det kommer bli mer. Det kommer bli en döhäftig upplevelse att följa de här förväntade topplagen. Vilket sticker ifrån? Är det något lag som sticker ifrån? Eller kommer det vara en jämn Goliat-kamp utan någon David hela vägen in i mål?
Du ska inte kasta den där pennan på mig, va? Du bara viftar exalterat.
Jag kommer exalterad. Det är en käpphäst jag har, exalterad. Det använder vi aldrig i svenska. Det skrev jag till dig igår. Vi pratar aldrig i ord som exalterad. Men amerikaner och kanadensare, de använder excited. Och så översätter vi det till exalterad. Och jag vet inte. Men okej, jag är exalterad. Är du? Jag är 90-10 idag också.
Nej, men då är jag 60-40. Det är en lång resa. Man ska inte bränna krutet redan i september.
Nej. Vi har ju en hel del på listan. Vi ska ju gå igenom såklart alla förutsättningar inför premiären och derbyt då. Vi ska titta lite grann på hur det har gått mellan lagen de tidigare säsongerna. Du har träffat Cam Abbott i ett fantastiskt hemma hos reportage hos Cam och frun Malin och hela familjen som du ska få återge en del ifrån. Vi har ju andra punkter, frågor och...
Vi ska lyssna lite på Samuel Jonsson också.
Så Samuel det, Jonsson ska vi lyssna på.
Det är ett späckat avsnitt. Ja. Och du ska få reda på allt från sista träningen också.
Exakt. Och jag vill ta upp vissa punkter som detaljpunkter som det här med att vara bra i en tredje period och att Everberg inte är med i premiären och att Grégoire gjorde mål, sitt första mål i sin andra match och gjorde det i powerplay i genrepet mot Frölunda. Men jag vill ändå fastna lite vid det senare. Vem ska stå i mål? Är det Kristoffer Rifalk? Ja, det tror kanske jag då, men ja.
Vi har ingen tid att spela det. Bara kasta oss rakt in i masugnen och köra.
Det gör vi. Det gör vi.
Just det.
Du kände mig som hemma, upp i masugnen bara.
Exakt.
Ja. Vart kastar vi oss in då? Rätt från träningen kanske, det allra senaste.
Ja, men det är väl lika bra kanske. Jag har varit ute och spanat på den sista träningen. Där är väl i och för sig en matchförvärmning kanske på dagen imorgon. Men den sista riktiga träningen. Och den innehöll väl inte jättemånga överraskningar. Dennis Everberg syntes inte till, han är ju borta. Det kom besked igår om att han slipper operation, vilket innebär att han är borta 6 veckor från skadetillfället, vilket borde innebära att han är någon slags närmaste redo status i mitten på oktober. I övrigt den enda spelaren som verkar vara saknad av skadeskäl eller något slags skadeskäl är Allen Lesund. Han satt på läktaren idag när de tränade. Frågade Chris Abbott om varför efteråt, men han visste inte ens att han saknade och försvann in i omklädningsrummet och sen har vi inte fått någon status där, vad jag vet. Däremot berättar Chris att Michael Kapla, som har åkt hem till USA för att bli pappa, borde väl ha blivit det nu kanske, är borta denna veckan också. Så att han missar derbyt och han missar matchen i Örebro på lördag. Sen kommer han i början på nästa vecka och är spelklar från och med. Nej, matchen är nästa vecka.
Eftersom du berörde Everberg här direkt då, kanske ska ta den punkten omedelbart. Det blev ju så tydligt förra säsongen hur viktig han är. Alltså det fattar man ju. En spelare av den kalibern och som spelat VM och är nästan en självklar pjäs i Tre Kronor. Och den power forwarden och allt det jobb och slit han gör och betyder för sin kedja och för laget. Att han faktiskt inte är med igen nu, det är ju såklart ett stort minus för Rögle. Frågan är hur mycket det där kommer att påverka. Vi såg det i fjol. Vad ser vi i år?
Med tanke på hur forwardsbesättningen är uppgraderad så borde ju påverkansgraden bli mindre den här säsongen tycker jag. Förra säsongen var det med ett svagare forwardsbesättning, en tunnare centerlinje, vilket innebar att ytterforward fick gå in och spela center och det liksom tunnades ut hela ledet. Med alla andra forwards friska så borde man ju kunna hantera den förlusten utan att det märks särskilt mycket. Även om han är såklart jätteviktig i sin roll, kanske allra mest i powerplay då framför målet.
Och Michael Kapla är ju också saknad givetvis. Han hade ju en stegrande kurva under fjolårssäsongen och förväntas fortsätta den utvecklingen och vara en av de absolut ledande poängledande backarna också i Rögle.
Jo, men det är ju en given topp 6-back, till och med en topp 3-back väl i det här gänget. Men om det är fortsatt jättesvårt tycker jag att rangordna de här backarna. Så det är ett tapp för dem såklart. Backsidan är väl den på pappret svagaste laglänken. Liksom. Men det finns ju åtminstone en stor bredd där, så att de ska kunna reda ut den förlusten så länge.
Ska vi ta vad du såg från träningen vad gäller målvakter, backar och kedjor? Vi börjar med målvakterna. Jag sa inledningsvis, jag tror på Kristoffer Rifalk. Jag tror det av den anledningen att han har varit i Rögle länge. Han vet vad det innebär att stå en premiär och stå mot Malmö. Peter Kvacka, som jag fortfarande inte har träffat och tagit reda på en uttalare.
Jag har fått lite mejl om det faktiskt. Vi kan återkomma till det också.
Ja. Så tror jag att Rifalk alltså kommer att stå. Du får ge din synpunkt, men framförallt får du väl dra laget också.
Det gjorde vi ju redan förra veckan. Du var ju 90% säker på Rifalk, så att du ligger väl kvar på 90, eller?
Ja, ja, det gör jag.
Jag ligger nu kvar på 60. Eller jag kanske ökar till 70. Jag tar ut svängarna.
Ja, när du går upp på 70, sådana höga siffror, då är det nästan som att skriva dig i sten, alltså.
Ja, ja, jag tror det är nog Rifalk som står där. Man kan väl säga att kedjemässigt är det väl som vi spekulerade förra veckan, att det är inga skrällar någonstans. Det är en kedja med Tambellini, Ryfors, Anton Bengtsson. Den känns ju ganska hamrad i så länge Dennis Everberg är borta. En andra kedja med Riley Sheen, Rodrigo Arbols och Daniel Saar. Det är ju de två kedjorna som man har laborerat lite grann efter efter Everbergs tillfälliga frånfälle. Sen är det tredje kedjan där Albin Sundsvik har gått in på platsen med Brady Ferguson och Linus Sandin. Också inga konstigheter. Icke heller i fjärde kedjan med Kidsen, Linus Sjödin, Felix Nilsson, Oscar Pettersson. Och Felix Nilsson ser ut att fortsätta som center då. Det skiftet någonstans mitt i träningsmatcheriet ser ut att vara så här långt permanentat. Sen är det den här backsidan där vi spekulerar rätt så mycket, och det kändes väl ändå som att en del av det som vi var inne på föll lite på plats när vi har fått se de sista matcherna.
Nu är du väl ödmjuk. Nu är det liksom 10-90 på den fronten. Du satte ju alla rätt när du stod här och pratade förra veckan. Både på backsidan och kedjesammansättning. Det var ju som att ha en assisterande tränare här nästan som gluttade på den hemliga boken.
Äsch. Nej då. Men vår liksom känsla som vi har burit med oss under första gången, att Valtteri Viljanen är lite grindstängare i gänget, den har ju besannats, känns det som, i de sista träningsmatcherna. Han var också i ett fjärde backpar idag tillsammans med J20-back Erik Schneller. Men eftersom nu Kapla är borta och Lesson sitter på läktaren idag, så är det väl rimligt att anta att Viljanen är sjunde back. Och jag tyckte mig se att han matchades i boxplay till exempel på träningen. Så att han kommer säkert att få istid och ombytt mot Malmö. Backparen i övrigt då är Adam Engström ihop med Ludvig Claesson. Samuel Jonsson ihop med Johannes Johannesen. Och Brandon Davidson ihop med Thomas Gregoire. Det var ju testet som man testade då efter HV-matchen, som väl föll ganska väl ut, känns som. Så där är ju backbaren som regel kommer till premiären med Davidson, Gregoire, Engström, Claesson och Jonsson, Johannesen. Så frågan är väl om Lesund hade varit fit and ready, hade han varit på Johannesens plats ihop med Samuel Jonsson. Mycket möjligt.
Mm. Vad säger du om den här sammansättningen då?
Men jag har ju stått sagt egentligen hela försäsongen att jag tycker att detta är den mest svårlästa avdelningen. Det finns ju ingen egentligen röd tråd genom träningsmatcherna som man kan säga att så här har jag sett hela tiden. För att de har ju bytt runt och testat runt lite. Så att, nej, men det är, jag vet inte vad jag ska säga. Det får väl lite ge sig. Man har inte jättemycket intryck av de här paren, men Engström Claesson känns ju som att ska bli intressant att se. Ganska snabba fötter och handledare i det gänget. Claesson som kommer in liksom lite grann som en sjua från Växjö. Han har ju uppenbarligen uppgraderad roll i det här laget, i den här backbesättningen. Sen får det väl lite grann ge sig. Hänger Davidson med? Hänger Gregoire med? Johannes är ny på den här nivån. Där är lite frågetecken på backsidan, får man ändå säga.
Då tar vi den punkten på en gång. Återkommer till Tom Gregoire. Och vill ha någon slags synpunkt här. Och jag tänker på en talande sekvens från matchen mot Frölunda. Och det är ju alltså när Gustav Rydahl sticker iväg från sin kant. Gregoire har egentligen några meters försprång från andra kanten, men han har egentligen ingen chans att hinna ikapp Gustav Rydahl. Jag ska väl villigt erkänna att jag inte har koll på om Rydahl är seriens snabbaste skrinnare eller en av de snabbaste. Men det jag konstaterar är, och utifrån att ha sett första matchen mot HV71 också, är just, är han för långsam, Gregoire? Jag vet, det är alldeles för tidigt att dra någon slutsats och säga någonting och så här är det. Men jag tycker att den sekvensen med Rydahl säger någonting. Antingen säger den väldigt mycket om Rydahl, förmodligen. Eller så säger den en hel del om Grégoire. Och är det så att tempot är för svagt i Grégoire? Det är ju inte så att man i 25 års ålder är väl kommer att kunna spida upp sina ben, utan man har en hastighet. Den är en sak att hålla koll på framöver, tycker jag, och se, kommer han att läsa spelet så pass bra, komma in i SHL, att hans eventuellt då lite långsammare ben än andra inte skälper honom. Det är mycket möjligt att det blir så en succé, men jag ser en liten farhåga här redan.
Ja, det återstår väl att se. Han ser ju inte ut som någon Van der Poel på rören, det gör han inte. Men det är många som inte gör det. Hockey handlar väl också ganska mycket om timing, att vara att göra rätt saker på rätt tillfälle. Han har ju haft en hackig försäsong, kommit in sent, bara precis fått lite matchtid på slutet här. Grégoire har ju inte imponerat i de här två matcherna. Jag har ju sett ganska mycket träningar och jag tycker att man har sett lite andra grejer där. Inte att han ser ut som någon liksom speedkula så, men jag tycker att han ser väldigt rejäl ut i sitt spel. Ganska svårpasserad. Han ser ganska komplett ut, tycker jag. Jag tycker att han är intressant att se i powerplay också. Han har ett bra skott. Ingen liksom Eric Jelina-slägga. Absolut inte, men så det är ett smart skott, både liksom handledare och slagskott. Han ser spelskicklig ut, så att jag tycker väl att det är lite både sutt och surt än så länge av intrycken från Grégoire. Men då baserar jag det ganska mycket på träningar också.
Du får medhåll här av mig, för det var min nästa del med honom. Han gjorde ju då mål mot Frölunda i powerplay när han la pucken mot mål. Han ska ju vara poängproducerande, han ska vara viktig i powerplay, och så tycker jag att det jag har sett på hans positiva sida är en slags spelskicklighet och känsla för att våga slå lite svårare passningar, och har gjort det ganska bra också dessutom. Så farhågan med hastigheten kanske vägs upp med hans spelskicklighet. Där är jag någonstans.
Ja, han får ju bedömas när han är i fullt matchmode på något vis. Innan det ser det svårt att säga det. Men jag tycker att nu har man kunnat se lite mer powerplay-konturer också på slutet. Det känns ju så att Adam Engström och Grégoire bär varsitt powerplay som i point-roller, och tyckte att den enheten med Grégoire när han spelar med Riley Sheen, Daniel Saar, Linus Sandin och skulle haft mobilen uppe.
Jag vågar ju inte hjälpa dig här nu.
Men den såg intressant ut faktiskt.
För Sundsvik är det den andra enheten, va?
Abols. Så det är en tung femling där. Och i den andra så fanns Adam Engström, Tamelini Ryfors, Anton Bengtsson, Albin Sundsvik. Det är leftarna, de andra är rightarna. Tre rightar i andra uppställningen.
Det där är ju två powerplay-enheter som inte bara ska hota alla andra lag, utan faktiskt verkligen ha en hög effektivitet i den spelformen.
Ja, det är det ju. Och framförallt tycker jag att det är lite mer 50-50 liksom, kvalitet i de här. De känns liksom lika starka. För säsongen var det ju lite så att det här gänget med Everberg och company, de fick 1,20 liksom, i powerplay, sen bytte de och så fick Ludvig Larsson och gänget 40 sekunder på slutet och leka på. Det här känns ju mycket mer att de borde få 50-50 om vi nu ska... Jag rör oss i 60-40 land.
Det kommer bli många procentsatser innan vi är färdiga.
Exakt. Ja, men det är en tydlig uppgradering vad gäller spetsegenskap och spetskvalitet. De här 10, eller i alla fall backarna är ju kanske inte, de är ju lite för sig, men de här 8 forwards som är fördelade på de här 2 powerplay-kedjorna, det är ju spets. Och då ska man väl säga att Sundsvik gissar jag spelar på Dennis Everbergs plats så länge. Men när Everberg är med så är det ju 8 högklassiga forwards. Det ska bli intressant att se hur Adam Engström, som lite grann testade på powerplay i fjol, och Gregoire som har gjort i Finland, hur de redar sina positioner.
Innan vi tar och lyssnar till Samuel Jonsson och vad han känner inför att ha en premiär hemma mot Malmö, det kan ni ju räkna
han
ut.
Han tycker det är tradigt. Exakt. Han hade hellre spelat Tingsryd borta, sa han.
Men jag är tacksam för att du inte ställde frågan 100% så, att hur går dina tankar? För det är den största klyschan som finns i vårt skrå, tror jag. Det är, alltså, tankarna går överallt i alla sportjournalistens frågor. Jag är så trött på den. Hur går dina tankar? Tankar går ju för det första inte.
Vad gör de? De springer.
Nej, de springer inte heller. Man tänker.
Tankarna ligger still, menar du?
Nej. Ja, de uppstår.
De uppstår. Jag hör,
ja, men jag tycker bara att det är en klyscha som är, för att prata skånska, väldigt tradig.
Värd att skalla.
Ja, ja, definitivt. Jag skallar den frågan. Mm. Alla som ställer den frågan får skallning av mig.
Då kan vi spetsa öronen och se om jag rör mig i de tassemarkerna när jag ställer frågor till Samuel Jonsson.
Ja, men innan vi kommer in på den, vad jag skulle säga, så vill jag bara nämna några ord, eller nämna en spelare till framåt. Rodrigo Abols, 2 mål mot Frölunda. Ser ut, och när jag pratar med honom efteråt också, som att han har börjat hitta skottet och hittat känslan i det där. Och sen går det inte att komma runt det, att det är en otroligt speciell inledning för honom att få börja hemma mot Malmö. Och sen då match 2 som vi är på, jag kommer vara i Örebro, är just i Örebro. Där Rodrigo Abols var, och ni kan hela historien med hur han hamnade i Rögle, hur det blev offentligt, hur han berättade det under säsongen. Så det är ju väldigt märkligt, och att han har den redan i första bortamatchen, att komma hem, eller ja, det är inte hemma längre, men tillbaka till Örebro.
Just det. Han kommer att vara helt slut på måndag. Kommer ligga i framstupa sidoläge hela upptakten på nästa vecka.
Typ så. Men han tyckte det skulle bli skönt att få det här avklarat direkt med de här 2 matcherna.
Ja, det förstår jag. Ska vi släppa in Jonsson då?
Ja.
Ska vi precis som förra veckan erkänna att jag kommer inte ihåg vad jag ställde för första frågan, men jag gissar att den hade med derbyt att göra.
Jag gissar att den var, hur går dina tankar?
Ja, då är det derby imorgon kväll. Vad tänker man?
Det ska bli jäkligt kul. Vi fick reda på det för länge sedan när schemat redan kom ut, och det känns lång tid bort då, men hård sommarfys och en och en halv månad tillsammans med nya gruppen och laget här, och vi är sjukt taggade och ser verkligen fram emot imorgon.
Derby är ju alltid roligt. Att dessutom få det i en premiär, finns det risk för övertändning annars, eller?
Ja, vi har faktiskt pratat om det lite, att det är liksom, det är inte svårt att komma igång till en sån här match, för liksom, man ska försöka hålla sig lugn och inte tänka för mycket på det förrän matchen börjar, inte från klockan 7 imorgon liksom, att man inte börjar spela den i huvudet redan nu, utan men grabbarna känns lugna och ser fram emot imorgon.
6300, du har spelat här några år nu. Vad är det som väntar? Vad visualiserar du i ditt huvud när du tänker på premiären imorgon?
Ja, alltså, jag börjar ju alltid förklara med att när vi sitter innan vi, när hymnen går igång, att man hör ju det, den ekar in i vårt omklädning, som bara försöker säga till de andra som är nya att njut, och så här brukar det vara liksom. Och sen när man smäller ut där på introt, så är det ju som man hade kunnat åka 10 000 varv runt planen liksom. Det är ju sån adrenalin. Så det är något man har saknat och ser sjukt fram emot det.
Försäsongen är avslutad. Hur har den varit? Och du har fått med hem lite maginfluensa också, berättade du?
Ja, men det var roligt, och Italien var fantastiskt. Men sen när jag kom hem så drabbades jag av matförgiftning, så att, eller magsjuka. Så att jag var borta i 5-6 dagar och mådde inte prima, kan man säga. Men byggt upp kroppen igen med tack av Erik och Stoff och hela fysiogänget som har hjälpt, och fått gnugga lite extra och äta lite mer och komma upp i samma viktklass som jag var innan, och där är jag nu, så att det känns bra igen.
Du berättade för mig här om veckan när jag intervjuade dig att det här nya spelsystemet som ni försöker nöta in, det är kanske lite krångligare för dig som har varit här några år. Du får lära om. Kan du berätta lite om den här processen och hur går det idag?
Ja, men det är såklart, vi pratade om det innan säsongen börjat, framförallt för oss som har ett annat spelsystem i ryggmärgen lite, men tycker vi, eller för egen del också, framförallt i början av följande matchen när vi spelar bra kollektivt, att vi löste väldigt mycket situationer från egen zon, och vi istället ofta mot dem har försökt få ut pucken i egen zon ganska snabbt. Vi tittade lite på det och vi hade väldigt bra procent där vi lyckades komma ut med pucken i kontroll från egen zon. Så det känns både för mig och andra som har varit här tidigare att vi verkligen anammar det spelet just nu och har lyckats bra.
Nu står ni på tröskeln till premiären. Ni har en hel säsong framför er. Folk har ganska höga förväntningar på det. Det känns som att det är en positiv buzz i luften. Vad känner du själv inför den säsongen? Vad ska ni åstadkomma med de här förutsättningarna ni har fått?
Vi hade ett bra möte igår och där vi pratade om vad vi vill med säsongen och vilka delmål vi ska sätta. Och alla är väldigt, väldigt överens om att vi är absolut ett topplag. Topp två liksom. Och det är där vi ska sikta långt med att få hemmaplansfördel långt fram i slutspelet. Men det är en lång väg att ta sig dit. Det gäller att vi är med varje match. Vilket lag som helst kan vinna och vilket lag som helst i den här ligan. Så att, men själva gruppen och framförallt vår förhållsuppsättning är ju väldigt, väldigt stark i år. Och det ska vi försöka utnyttja.
Ja, Daniel. Kommer du ihåg någonting av vad han sa då i intervjun?
Absolut. Han är ju faktiskt en av de här riktiga go-to-spelarna i det här laget som man alltid kan gå till och få intressanta svar. Jag tycker att han har, det märks att han också blir äldre. Det är jag tycker alltid att han är intressant att lyssna på. Tycker det var intressant att han bjussade lite på hur de har pratat kring målsättning. Att de, hur tankarna gått där.
Nu gick tankarna!
Va? Ja, just det. Tänkte jag inte på.
Ja, fortsätt.
Men det är väl rimligt att de pratar i de termerna att de vill vara topplag. Men det är ändå, det ska ändå sägas. Och det är väl klart att det är lättare att säga att vi siktar lågt och så får vi se var vi hamnar.
Ja, du vet ju vad jag tycker.
Ja, men du gillar du väl den här? Att han spänner bågen lite?
Oh ja. Upp på 6,23 direkt alltså. Håll inte på att mjölka med massa lägre höjder.
Nej.
Det är bara meningslöst.
Exakt.
Det är skit i kvalet. Gå in direkt på världsrekordet.
Så är det.
Så är det. Malmö då. Och Malmö, hur man har presterat mot Rögle. Om man tittar på de senaste säsongerna så var det faktiskt så att förra säsongen så vann ju Malmö den första derbyt i Ängelholm.
Just det, och tidigt.
Ja, precis. Så går man tillbaka de tre senaste säsongerna så kan man konstatera att Rögle har ju övertaget såklart i antal matcher man vunnit. Men många av matcherna har ju slutat med udda målet. Och nu kommer ju lagen till spel med förväntningarna där Rögle ska vara topplag och Malmö har ju fått någon slags aura kring sig från alla utifrån att man kommer att vara i botten. Så då är det väl bara för Rögle att gå in och skölja över med publiken i ryggen och köra över Malmö. Men nej, så enkelt blir det nog inte.
Nej, det blir ju inte det. Det är väl den är ju dåligt empiriskt underbyggd, men de senaste åren har ändå Rögle varit topplag. Innan förra säsongens nedplats så slutade de 3-2-1 tror jag. Och Malmö har varit ett bottenlag. Sett till de olika förutsättningarna så har ju derbymatcherna varit mycket jämnare än så. Jag kan tänka mig att Rögle har ett helt annat plusresultat. Att det skiljer mycket mer på motsvarande lag som har legat där nere i botten i en del fall. Så att, ja, men det är väl också en klyscha. De lever sina egna liv, det gör de verkligen. Och Malmö har hittat något sätt att stöka lite med Rögle. Framförallt här uppe ibland känns det som.
Nu vet ju alla ni som följer med oss i Röglepodden vad Daniel uttryckte sig förra veckan om det här med träningsmatcher och vilken betydelse de har och hur det är med genrep och så vidare. Och missar du det så kan man säga att det är egentligen bara en grå sörja som inte behövs utan man ska bara in i matchspel på en gång.
Men det är ju jag som tycker det är tråkigt att titta på.
Men
de har säkert glädje av det, men jag jobbar ju varken som tränare eller spelare så det kan ju tillåta mig att tycka att det är tråkigt.
Ja, men då blir det svårt också kanske här nu att ha någon fyllig diskussion kring detta med träningsmatcherna. Men jag vill ändå ta upp en aspekt här.
Gör det.
Jag gör det. Mot HV71 så tappade man i tredje perioden och förlorade. Mot Frölunda tappade man i tredje perioden och förlorade.
Är du dåligt tränade?
Nej. Men, och det är träningsmatcher, jag vet. Det behöver inte betyda någonting. Men det är ändå lite sådär att det gnager borde göra att man har två träningsmatcher och så kommer man ifrån dem med två tredje perioder som inte är bra. Man vill ju inte ha den trenden, tänker jag. Och sen för att koppla till Malmö som inte har någonting med tredje perioder att göra, men Malmö vann ju sitt genrep mot HV71 som Rögle förlorade mot näst sista matchen. Behöver inte heller betyda någonting, men kanske säger det någonting någonstans.
Ja.
Var lagen befinner sig. Ja, tredje perioderna, ja, det är jag tycker man ska vara lite vaksam på det där också. Precis som med Grégoire. Man ska vara lite vaksam på sånt när man upptäcker det här är fler än en gång.
Det tycker du gör rätt i. Kan du gå runt och vara lite vaksam? Det är bra. Det behöver vi.
Och därmed så stänger vi butiken till träningsmatch och går över till tävlingssäsongen.
Nej, men jag tror så här att jag tror att det var nyttigt för Rögle att få de här två lite grann påminnelserna i slutet av försäsongen. Det gick lite väl mycket på som på dans, eller vad man säger, som på räls. Som en dans. dans på räls.
Ja, det gick som en dans på räls.
Exakt. När man slog Växjö och man sopade till Oskarshamn med 5-0. Det börjar bli lite försäsongshybris kanske i det lilla där. Jag tror det var ganska nyttigt att få den här lösningen mot HV och sen ändå ett genrep mot Frölunda som såg ganska okej ut och ganska bra ut spelmässigt, strukturellt. Så att en försäsong är väl exakt hur matcherna slutar är kanske inte superviktigt. Man har ju ändå sett många lag som rusar genom försäsongen och vinner 7 träningsmatcher i rad. Det brukar inte vara någon bra. Det brukar inte vara något gott omen inför tävlingssäsongen. Så att om man kan önska sig liksom en försäsong, så tror jag att den ska se ut ungefär så här. Att man får lite bra kvitto längs vägen, sen kommer man ner på jorden och inser, får lite kvitto på vad det är man behöver shape upp inför allvaret.
Precis. Kvittot var alltså att en match pågår i 60 minuter och inte 40.
Ja, exakt. Det är dags att komma ihåg det nu.
Jo, men du har ju lite mer koll på Malmö, hur det faktiskt har gått för dem. Jag nämnde bara att de vann genrepet mot HV71. Vad har Malmö att komma med? Hur har de presterat?
Ja, men de har ju spelat 6 träningsmatcher, väl precis som Rögle, utan att ha deras svit i fast minne. Helt riktigt, man slog HV borta 4-1 i genrepet. Innan dess var man på en utflykt i Norge, där man förlorade mot Vålerengen med 3-2 efter straffar. Kryssade matchen. Och man vann över Frisk Asker med 4-1. Innan dess på svenska mark förlorade Malmö mot Oskarshamn 4-2. Förlorade även mot Linköping 4-3. Och sen den allra första matchen då slog man Färjestad med 3-2 efter straffar. Så någon slags oavgjord. Så det är ju inget segertåg direkt försäsongsmässigt. Man har en seger mot Frisk Asker och sen mot HV i genrepet. Förutom en straffseger mot Färjestad. Så det var lite blandad kompotta också.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Det kan man lugnt säga. Spelar materialmässigt i Malmö, är det någon? Det är ju en del nya spelare där också som ska in i det hela.
Exakt. Ja, men det är väl ett lite nybygge. Deras sportchef Björn Liljander, han väl fick ju ta över rätt så mycket av Sylvegårds gamla byggsats. Sen har lite dyra kontrakt löpt ut. Spelare har fått löpa. Och han har fått sätta sin prägel på det. Så det är väl till vissa delar ett nytt Malmö. Som bär liksom en lite annan prägel. Lite finskt högt i forwardshierarkin. Två målvakter som så intressanta ut på olika sätt. Marmelin innan han gick sönder och Werner sen. Så att, Malmö är lite svårbedömd tycker jag. Det är ett nybygge och sådana är svåra att bedöma. Men det ser ju inte ut som det, varken det spetsigaste eller bredaste laget. Så man får väl ändå förmoda att det är ett lag för nedre halvan. Annars skulle jag bli väldigt förvånad.
Vad säger du? Ska vi ta... Jag menar, nu har ju ändå Linus fått stå här snart en halvtimme och vänta på att få prata lite grann. Ska vi släppa in honom?
Exakt. Vad säger du, Linus? Ja. Välkommen hit förresten.
Ja. Hur har du haft det? Ja, nej, men han är tyvärr inte här den här dagen heller.
Nej, vi får klara oss utan honom här i september och oktober. Men han ska faktiskt jobba en dag i veckan, så han ska jobba imorgon på derbyt.
Det... Kul, vi får träffa Linus imorgon.
Det är vi som är första kedjan imorgon.
Underbart, härligt, välkommen tillbaka in i matchen, Linus.
Exakt, han får lyssna på detta bara för att få komma in i game mode igen.
Exakt, och det kommer han att göra. Vart tar vi oss här nu?
Ska vi svara på några frågor?
Ja.
Den första från Metal Man Rock har vi ju nästan svarat på. Förväntningar inför morgondagen, Malmös form har vi precis avhandlat.
Vad sa du, Metal Man Work?
Metal Man Rock.
Rock.
Låter som något för dig.
Ja, det är verkligen. Ja. Vad bra signatur.
Vad vandrar du till Catena Arena med förväntningar imorgon?
Ja, det blir ju otroligt klyschigt att prata om de förväntningarna, men kan man säga att det är en förväntan? Det är ju mer en förutsättning snarare att det kommer att vara ett otroligt tryck i arenan. Sen förväntar jag mig två lag som är otroligt uppumpade med energi för att gå ut och bara kötta i en premiär när man äntligen har ställt av den här försäsongen och få ha ett derby i premiären. Sen är jag väl inte så säker på att spelet kommer att vara så här wow, 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 och det kommer att blixtra och dundra och 6-7 mål åt vardera håll. Det blir nog en ganska målsnål historia, skulle jag gissa. Och en del felpass och kanske också sånt, en del individuella misstag som leder till mål. Det är väl de förväntningar jag har. Men framför allt att spelarna är där, närvarande, fysiska och med en otrolig stämning.
Mm. Ja, men jag förväntar mig också att jävligt liv. Jag tror farhågan är lite det som Jonsson är inne på, att det inte blir övertänd. Dels är det premiär, dels är det derby. Det är väl ett halvår sedan samtliga inblandade hade det här adrenalinpåslaget. Det är helt omöjligt att säga vart ett derby tar vägen. Men jag gissar att det kommer vara som derby har varit lite grann. Att var, liksom var det första målet trillar in kan få ganska stor prägel på matchen. Liksom. Malmö känns som att många matcher i Ängelholm har Malmö lite grann skakat om kartan genom att rycka åt sig ett mål, för Rögle lite frustrerade, tappa lite rytm. Jag tror att det där första målet en sån här premiärdag kan få det laget som gör det att växa ganska mycket och få liksom lite lugn och trygghet. Det är nog ändå två lag som famlar lite, som inte riktigt vet var de står av förklarliga skäl.
Precis, till skillnad från övriga lag i SHL som absolut vet var de står någonstans.
Nej, men det är väl rimligt att Rögle kommer ut liksom adrenalinrusiga och vill sätta hård press och vill tackla spela fysiskt liksom, och att Malmö kommer att vila lite mer på hanen och vara lite tålmodiga och försöka växa in i det och hugga på vad som dyker upp. Men det blir intressant att se även var en sån bild tar vägen.
Finns det fler frågor?
Amen. Mattias Bergensjö skriver: första Skånederbyt utan någon Sylvegård. Vem ska vi nu hata? Smiley. Det får ni nog lösa själva.
Ja, jag vet att du nämnde den där frågan innan. Jag tänkte på... Ja, jag vågar verkligen inte droppa något namn där.
Nej, ju dessutom Västerlund.
Patrik och Pontus.
Västerholmbröderna också borta. Vilka,
Finland, va?
Exakt. De har ju också lite så här derby-vibes om sig. Så det är väl ett Malmö som inte är så derby...
Men det var ju någon präglat. Kvällstidning idag, var det Aftonbladet, i Sportbladet, som hade någon genomgång vem som var den grinigaste eller grisigaste spelaren var det nog i respektive lag. Och där var ju Malmö, någon som Malmö spelade med, men nu minns ju inte jag vilket namn de nämnde där.
Då kan man säga att det här inlägget floppar lite. Det hade varit mycket roligare om du hade vetat vem det var du pratade om.
Ja, men nu har jag inte mobilen med mig här. Men nej, det skulle jag ju ha kollat upp en gång till såklart.
Ja, det skulle du ha gjort faktiskt. Ja. Med facit i hand.
Ja, du kan ju inte rädda mig här när jag inte har mobilen heller.
Nej, nej. Ska jag beta av en fråga till istället?
Ja.
Hur högt kommer teckningsprocenten för vunna teckningar att öka med Arbols Ryfors? Att kunna starta till exempel powerplay och boxplay med puck var vi ju klappkassa på i fjol. Till exempel Kasper vann väl inte en tek i offensiv zon. Vad tror ni detta har för effekt?
Först får man någonstans lägga någon grund för vad...
Jag tror han vann någon tekning i offensiv zon faktiskt.
Ja, men också vad var det för procent förra säsongen som man vet vad man ska jämföra?
Nej, men kolla faktiskt upp där, Marco Kasper, han kom på 40:e plats i tekningsligan. Han vann 50%, 50,34. Så några tekningar vann han i offensiv zon.
Men vänta nu, 40:e plats och han ändå ligger ändå på... Fler vunna än förlorade. Finns många som tekar?
Ja, men där är väl vissa som har fått felregistrerat kanske, eller fått hoppa in och ta en tekning ibland. Han kom 40:e plats i alla fall. Brady Ferguson var 23 i SHLs tekningsliga. Vann 52,75% av tekningarna. Anton Bengtsson, som väl inte rimligen kommer att teka så mycket den här säsongen, han var Rögles bästa tekare. Han var på 6:e plats i hela SHLs tekningsliga. 55,87%. Precis före ett nyförvärv, Rodrigo Arbols, som vann 55,78% av sina teckningar. Så att där har man ju fått in en tekare i liksom SHLs övre teckningsskikt.
Och då undrar jag, vad hade Simon Ryfors innan han drog?
Skulle jag ha kollat upp?
Ja, nu blev det lite av en flopp det här inlägget.
Gott att du huggat tillbaka.
Ja, nej men... Och jag är också nyfiken på vem som vann. Vem var högst upp i teckningsligan?
Jag tror det var Joel Lundqvist faktiskt. 60%.
Så man vet, liksom, om det är riktigt, riktigt högt, då är det uppe på 60%.
Eller så, 60-40. Det är de bästa. De ligger på 60-40.
Ja. Ja, och du får den. Mm. Du får den poängen.
Tack. Tompa Jens skriver, jag har en sak som jag funderat på ett tag. Om vi vinner SM-guld, vad händer då? Stannar Brunner och Abbott fortsätter satsningen på ett topplag varje år. Är nyfiken på att höra er åsikt om detta.
Ja, nu, det var jättebra. Är det sista frågan det här, eller?
Nej.
Men då kanske vi tar ett litet avbrott på frågorna här. För nu tycker jag att det kommer passa väldigt bra att glida över sen på Cam Abbott och ditt hemma hos reportage hos honom, där du får berätta hur det där var. Men... Ja, det kan jag kan nog tänka mig att skulle det bli ett guld, så kanske de ändå känner att de har, alltså att det blir det här mission completed. Så det är fullgjort uppdrag, och då finns egentligen inte mer, så mycket mer att göra här. De är ju såna otroliga tävlingsmänniskor som jag har upplevt och förstått mig på dem. Så att ett guld, då tror jag att det är tack och hej.
Okej. Okay. Jag tror väl typ halvt som du, att jag tror att det blir svårt för dem att ge sig av innan de har vunnit. Och sen tror jag inte att de funkar så, att om de har vunnit ett, att de tänker att nu finns det inte så mycket mer att vinna. Jag tror de hade varit lika sugna på guld nummer två i så fall. Alltså, jag tror kanske inte att det är kvittot på att de är klara.
Nej, men jag tänker snarare att de kanske vill ta guld nummer två någon annanstans. Och det är väl inte helt orimligt att de någon gång strävar bort mot NHL också. Och tar man ett guld som tränare, så blir man dessutom ännu mer eftertraktad på tränarmarknaden. Vilket gör att deras status och värde höjs. Och då kan de få bud som kanske är svåra att säga nej till.
Jo, men så är det. De är på högsta nivå i Sverige, och alla som är det får erbjudanden från andra ligor. Så är det med spelare, så är det med företagsledare, så är det med idrottstränare på högsta nivå. Så att, det är klart att de kommer fortsätta uppvaktas, och dagen när de liksom är klara, den dagen kryper förstås närmare. Men jag tyckte ändå att det var ett intressant om man orkar läsa så långt i mitt reportage så...
Det gör man, och det ska man göra.
Så pratar ju Cam en del om det här med gräs som är, inte behöver vara grönare på andra sidan. Att han har kollegor som har pendlat och så vidare. Tycker att man fick en bild av hur tankarna går, för att prata hjälmspråk, i det abbotska hemmet.
Ja, men det som talar mot det jag just sa, det är att man får ju en upplevelse i det när du kommer in i familjen på det sättet, att de trivs otroligt bra i Ängelholm och i havsbaden, och att det i princip inte finns någon bättre plats att bo på i Sverige. Ungefär så. Jag tror inte jag överdriver när jag återger det här. Samtidigt som... nu skulle jag ju ta andra sidan av myntet här, som jag försöker komma på vad det egentligen var jag skulle säga.
Det är blankt på andra sidan myntet.
Det är blankt på andra... Jo. Han är ju inte härifrån av förklarliga skäl. Och det är ju inte heller hans fru. Så de har ju inte rötterna i Ängelholm. Så därmed, skulle de flytta, behöver de inte dra upp rötterna på det sättet som kanske andra skulle ha svårare att göra.
Nej, jag har ingen aning om hur deras tankar går. Det är väl ändå så att både Cam och Chris har bott i Sverige i 15 år nu. De kom hit 2008 och har varit kvar i Sverige sedan dess. Jag tror de känner sig ganska liksom rotade här. Sen är det väl till saken att de har tre barn som har växt upp med, och har barn som är i den åldern, 8, 6 och 5 eller vad det är. Det är skolor och det är aktiviteter, och det är en ganska stor del av livet att familjen håller bra, och det kan vara en faktor, men såklart sen ställs det mot allt det andra, det sportsliga drivet och vad man vill prestera, och det går ju att trivas någon annanstans också.
Men vi återvänder dit när du var där, för du var där en god stund. Vi andra, vi har ju, även du har ju fått uppleva den professionella Cam. Ja, nu menar jag inte att han inte var professionell, men det är klart att det blir avslappnat på ett annat sätt när man sitter hemma hos en familj. Fick du en annan, eller en bredare syn på Cam Abbott, eller hur upplevde du det där?
Ja, men det fick jag väl. Jag tror man har jobbat med detta i 25 år, så är väl detta åtminstone en av de fem mest liksom... En av de fem artiklar som jag har fått mest respons på. Det har bara regnat in mejl och kommentarer och sms och allt möjligt i stridström. Jag tror fler än jag. Det var väl lite ambitionen med det också. Att en människa är ju ofta mer än vad man ser. Det finns ofta fler lager. Och var väl tanken att möta och försöka träffa honom i ett annat sammanhang för att visa en annan bild av honom. Och ja, lite tveksam först, men han gick med på det, och det var roligt. Jag tycker att det blev ett fint samtal.
För där fick du också se inte bara tränaren Cam Abbott, du fick se maken Cam Abbott, du fick se trebarnspappan Cam Abbott.
Ja, alltså ett minimalt fönster får man väl säga, men det är klart att ofta har man en bild av honom som någon slags bara hockey i huvudet och en som blir galen och skriker på domar. Liksom. Det är ju lätt att man får en rätt så cementerad bild av hur en människa är. Och det finns ju, de flesta människor har fler lager än så. Och jag tyckte det var intressant att lyssna på hur hans liksom, syn på familjens betydelse och liksom, uppoffringar som hans fru tvingas göra varje dag för att få det här att snurra runt. Nej, men det var intressant. En rolig detalj var att när jag snackade en del med hans äldste son, som var väldigt verbal och berättade om allt möjligt, och sen när jag skulle åka hem och jag och Matilda fotografen, så kom han fram och sa: kan inte du komma hit flera gånger?
Och du sa: jo, varje lördag kommer vi att ses här.
Nej, tänkte jag, det ska jag faktiskt din pappa slippa. Det kom ju från hjärtat, och det var ju härligt. Det var ett betyg på att man har skött sig i de små ögonen i alla fall.
Tveklöst. Men har du inte läst det här reportaget? Det skulle förvåna mig om du inte har gjort det. Men om det skulle vara så finns det på hd.se såklart. Och det är extremt läsvärt, så du kommer inte att förlora dina 10 minuter av livet för att ta dig igenom det där. utan det kommer att vara 10 minuter som ger dig en större förståelse för tränaren Cam Abbott.
Och vi har ju faktiskt pumpat på ganska hårt inför säsongen. Den som kommer bakom vårt premium boom får mycket, mycket mer att gotta sig med inför premiären. Hjelm har gjort en superfin intervju med Simon Ryfors och kollega Maja Svav har gjort en lång intervju med Adam Tambellini. Själv har jag ett längre snack med Kristoffer Rifalk också. Så att det finns mycket, det finns väldigt mycket läsning som är liksom mer än bara hej och hå. Det är på djupet på allihopa. Det är i alla fall vår ambition.
Om vi kanske ska ta lite grann från det med Simon Ryfors också. Inte för att jag har skrivit det, men det lite grann av vad han säger i det där reportaget. Han har alltså varit borta i AHL 2 år och är tillbaka. Det har ni koll på. Men just det också att han har varit tvungen att bli mer egoist på isen. Inte utanför, för det sa han till mig att där är han nog densamma. Men på isen. Och det tänker jag att det kommer vi nog att se. Att han kanske tar större plats själv. Han tog ju mycket plats innan han drog iväg. Men ännu mer nu kanske. Jag skulle gissa på det. Det är den ena delen. Den andra är ju, jag tycker det är intressant när han pratar om sin relation till Maja och när jag frågar, ni har inte funderat på att flytta ihop då nu när han är tillbaka? Han bor i Ängelholm och Maja, flickvännen i Köpenhamn. Och så blir det ett professionellt svar på det. Jo, det är klart att vi skulle vilja bo ihop, men just nu så förstår vi varandras livssituationer och vi vill ge varandra det utrymmet ungefär, det är inte ordentligt så han säger, men ungefär så, att kunna prestera max och kunna satsa på våra respektive jobb och ha det som våra utmaningar. Och så träffas vi så mycket det bara går däremellan. Sen kommer de, inte vet jag, de kanske flyttar ihop snart. Det har ju inte jag en aning om. Men ändå en intressant aspekt av en relation. Hur man också ser på det. Att man blåser liv i varandra för att göra sina bästa versioner av varandra. Någonstans där landar jag.
Vi är relationspodden här nu.
Jag
håller med. Det är jätteintressant. Det ska bli jätteintressant att se Ryfors, som jag är helt säker på har plockat upp en lite mer egoistisk sida. Alltså egoistisk i ett lagperspektiv. Men den egoismen kommer ju gynna laget såklart. Men det ska bli intressant att se vad han har. Jag tycker att han har plockat på sig ett fysiskt element till, lagt det till sitt spel och en lite större egoist. Han är ju liksom urtypen för, eller var när han lämnade, den här riktiga lagspelaren som hellre passar än att skjuta i tomt mål. Så att det kan ju göra någonting med en spelare att lägga till det där lite egoistiska laget.
Ja, och det ska tilläggas här också så att inte någon missförstår, jag tror inte att ni har gjort det, men alltså det är fortfarande en av de trevligaste människorna man kan sitta och prata med, så att där är det ingen förändring. Så egoismen är verkligen bokstavligt på isen där det eventuellt blir så som du säger, att han tar ett skott istället för en passning.
Just det.
Nu, det kanske fanns någon fler lyssnarfråga.
Kanske en till. Det var någon som frågade, vilket av alla derbyn tycker ni är mest minnesvärt?
Den hade man ju behövt. Jo, men vänta. Jag tänker på det här när, vad hette han nu då? Edvin Hedberg var det, va? Som spelade i Rögle och derbyt gick till, vad blev det, 7-6 eller något sånt där? 8-6.
8-7 till och med.
8-7. Det är ett derby som jag direkt kommer att tänka på.
Jag blev påminn om, för mig att det var han som numera står i Oskarshamn, Emil Kruse, som stod i Rögle och får man nästan säga, kasta in puckar bakom sig och det blev 7-7 och sadden. Det var ju ett riktigt pang-pang derby. Det har varit några sådana helt konstiga derbyn.
Har du något annat?
Nej, jag vet inte. Man minns ju det här Jakob Lilja-historien där som sen blev rättegång. Alltså det är vissa derby som har liksom gått lite till historien. Sen minns man ju framförallt när Malmö gjorde sin dårsatsning där runt 90 och med Pekka Lindmark och hela det gänget. Det var ju otroliga derbyn redan då. Så att, det är lång historik.
Ja, då var inte jag med här nere på den tiden. Då följde jag derbyn på andra håll i landet.
Robert Eriksson frågar också, hur ser det ut med spottandet inför den här säsongen?
Det hoppas vi på mycket av.
Jag var en gammal trogen poddlyssnare som minns gammalt spottsegment.
Ja, det är kanske det du ska uppfinna. Vem spottar mest och längst?
Precis. Det kom faktiskt en sista fråga. Och den tar jag med för att Johan Nöjd, han är Everton-supporter, så det är en bra människa. Hans fråga. Det är en hög andel importspelare i truppen. 11 av 24. Ted borträknad enligt hemsidan. Har ni någon gång hört Abbots prata om de ser att det kan bli för många importer på bekostnad av svenska spelare? Personligen känner jag att årets trupp ligger på gränsen. Nej, det har jag inte hört. Eller snarare hört Chris prata i termer av att downplaya det, liksom, att det inte har så stor betydelse om man är från Kristinehamn eller Bergen eller Düsseldorf.
Jag tror att det kanske kan ha en betydelse beroende på vilka tränare det är. Nu har ju Rögle en huvudtränare med engelska som modersmål. Är ju själv någon slags försvenskad import från nu. Då blir det kanske inte lika stor betydelse. De har det automatiskt i sig att kunna uttrycka sig precis som de vill på sitt eget språk inför alla importspelare. En svensk tränare som ska ta hand om 11 importspelare med kanske olika nationaliteter. Kanske att det är en viss skillnad där.
Ja, men jag känner väl också som Johan säger att någonstans här går väl ändå en smärtgräns. Klart att det handlar jättemycket om vad det är för typ av människor. Det är ju det absolut viktigaste. Det betyder inte att man behöver inte vara en sämre person för att man är från Chicago eller från Tammerfors, absolut inte, men ju längre ifrån man kommer, desto längre inkörningsperiod kan det vara till exempel. Det är mycket att anpassa sig till. Det borde vara enklare om man kan liksom få se truppen med i viss mån egna spelare, men känslan är väl att Abbott har gjort otroligt mycket för Rögle, men den här satsningen på egna spelare, den känns ju inte superprioriterad. Jag får inte känna att de bryr sig om spelare kommer upp i A-laget från Österrike eller från södra utmarken. Det känns som att det är tungt fokus på att utveckla spelare, få dem att flytta till NHL till exempel. Men jag tror att det på hockeygymnasiet nu, där har vi två egna 07-or på killsidan som är fostrade från Rögle. Resten är ju liksom, plockar man in utifrån. Det är väl det säger väl en hel del, tycker jag. Det borde ju vara mycket fler.
Det borde det. Kanske också att det finns en annan aspekt med importspelare. Nu har jag ingen aning om det ens skulle vara i närheten av ett dilemma i Rögle. Men ju fler det blir, desto större fara finns det för grupperingar i laget. För hur man än vänder och vrider på det, så man är olika som människor. Om jag tycker att det är superkul med andra kulturer och så är det fortfarande så att språket kan vara en barriär. Engelska är inte mitt modersmål. Jag kan inte uttrycka mig, skämta mig på det sättet som jag gör på svenska. Det finns sådana aspekter att man kan dras till olika grupperingar för att man har helt enkelt, språket kan vara en begränsande faktor. Så där möjligtvis kan det bli ett problem.
Ja. Ja, men Anton Bengtsson är väl inne lite på det i vår kollega Sebastians text, att bland annat man har mycket nya spelare, och jag vet inte om man specifikt pratar om importspelare, så ökar liksom risken att det kan bli lite olika läger, och inte att de hatar varandra, men att det blir lite olika småläger i laget. Men det är många spelare som har vittnat om att de har någon slags sammanhållning som känns starkare än vanligt, någon slags glädje som är förhöjd och ett umgänge utanför. Det är många spelare jag har intervjuat som vittnar om det.
Nu har du lagt ifrån dig telefonen. Antingen så har du memorerat de sista lyssnarfrågorna eller så är de helt enkelt slut.
Vi stänger frågebatteriet för idag.
Vi stänger där. Och inget segment med nummer idag heller.
Nej, jag skonar dig. Nästa vecka kanske. Nej, det har varit intensivt med annat. Så ja. Vi kommer när det kommer.
Men jag tror inte vi har så mycket mer att bjuda på den här veckan. Är du lite småsugen nu på tävlingsmatcher och inte behöva bekymmer om träningsmatcher.
Det ska bli skönt att slippa träningsmatcher och få titta på matcher som gäller något. Man kan liksom gasa upp från 60% till 100%. Du vet ju hur det är när man byter 60-40 så att det blir 100. Ja. Det blir bra då.
Ja, jag har inte lika lång väg upp dit.
Nej, går man på 90 alltid så är man ju nära max.
Ja.
Men nu kör vi 100 imorgon.
Nu kör vi 100 imorgon.
Och tar vi med oss Linus också.
Ja, det gör vi. Och så hoppas vi att ni är med oss även i det skriftliga formatet, för det kommer att pumpas ut texter imorgon i samband med matchen och efter matchen. Och sen är det igång. Då är Röglebevakningen där den är. Ni kommer inte att... ni kommer behöva era läsglasögon, så kan vi säga.
Ja, häng på. Ja,
häng på och tack för den här veckan.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.